Hjärtligt välkommen till Almjuk Show som drivs av mig, Oliver Almjuk, som är sjukt fascinerad av ekonomi och marknadsföring. I den här podcasten delar jag det bästa jag lär mig från böcker, artiklar och poddar om främst ekonomi på min väg för att bli en bättre investerare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Almjuk Show. Och idag har jag med mig en alldeles fantastisk gäst. Marcus, a.k.a. Spar Cash Lindblad. Fan, hjärtligt välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, kul att ha tagit dig ända hit från Norrköping för det här. Tidig morgon och allting.
Jajamän, jag hade alarmet stå på klockan 5 idag. Så att det varit en tidig morgon. Och vaknade faktiskt 5 i 5. Så att jag har varit vaken några timmar nu. Klockan är 11:17 nu, ser jag här på din kära dator. Så att jag har varit vaken i några timmar. Så vi får se om jag kraschar innan vi har hunnit spela färdigt.
Ja, men det är strångt. Nu ska vi ta dagens första fråga då. Är det här lite 5 AM Club?
Ja, precis. Robin Shawarma, som
exakt,
jag kallar
honom. Exakt, exakt. Shawarma också. Ja, men det finns ju... Robin Sharma heter han väl, som har den här boken 5 AM Club. Man ska gå upp tidigt, det är så man når framgång. Är det något du lever efter, tror på?
Nej, det gör jag
inte. Så är det, man kan nå framgång oavsett vilken tid man går upp på morgonen.
Jajamän.
Ja, men det var ett bra första konstaterande. Men ska vi slänga oss in i det då, Marcus? Kan du berätta lite mer om dig själv och vad du gör till vardags?
Absolut. Marcus Lindblad heter jag och driver Spara Cash och x antal andra varumärken och hemsidor som är... Men Spara Cash är ju mitt huvudsakliga jobb, om man säger. Så att det är en blogg som jag startade år 2016 med målet att lära nybörjare att börja investera i aktiefonder och mycket annat.
Annat, ja, där kom YouTube-sloganen.
Det är mitt quote. Ja, ja. Så att, nej, men så det är det, och jag har lyckats att bygga upp den så pass bra nu att jag kan leva på det. Så det är fantastiskt. Så jag gör ju främst YouTube-guider om aktier och fonder på ett väldigt lättförståeligt sätt. Och det var ju liksom back in the days när jag började med börsen som jag insåg att det här är inte så svårt, men det är ändå otroligt svårt. Och då vill jag göra det enkelt för nybörjare så att man kan förstå det på ett lättare sätt, även om man inte har pluggat ekonomi eller kommer ifrån en finansfamilj, utan att men man ska kunna förstå att, så att lampan tänds.
Ja. Exakt, alltså bridge the gap på något sätt, connecta. Och du tänker också på att du har ju en t-shirt dagen till ära. Det är något du försöker ha också vid när du pratar om. Man vill inte framstå som någon kostymnisse, utan alla kan vara med liksom.
Ja, exakt. Och det finns ju en tanke bakom varför jag alltid bär en svart t-shirt.
Som Zuckerberg.
Det är lite minimalistiskt tänkt ifrån mig, men också så är det för att, precis som du säger, jag vill inte framstå som att jag är en översittare. Utan jag vill känna att den som tittar på mitt innehåll ska kunna känna att, ja, men jag är som en vanlig polare. Jag är ingen som sitter med en kostym eller kavaj på mig och leker som att jag är viktigare än någon annan. Utan vi är på samma nivå för att den personen ska känna att, ja, men okej, jag vill lyssna på den här personen utan att den tror sig veta bättre än mig. För att jag är ingen fancy banknisse som kan mer än någon annan, utan jag är en helt vanlig dödlig Svensson.
Ja, men det tycker jag är jätteviktigt. Det är något jag försöker tänka på själv. Alltså, man vill ju inte framstå som expert. Jag tänker, man kan göra det, men jag tror inte någon, varken du eller jag, är i den situationen där vi kan framställa oss som experter inom finans. Jag tror det är viktigt att man försöker betona det. Klädval är en sån sak som är bra att tänka på då. Skitsnyggt. Och då får man ju, man vill gärna veta mer om det. Hur kom du in på det här? Att du driver då eget företag, AB liksom, allt med det. Du är self-employed. Hur tog du dig hit?
Jo, men det var ju som sagt då jag började med att starta hemsidan sparacash.se 2016. Jag googlade runt lite liksom hur man kan tjäna pengar på nätet och sådana grejer. Och sen så hittade jag väl några bloggar som pratade om affiliate marketing. Och det var så jag kom in på affiliate marketing. Och det handlar ju helt enkelt om att man erbjuder en tjänst åt ett annat företag, eller man hjälper andra företag att marknadsföra sina produkter och tjänster. Och då tror jag att det var ett sparkonto som betalade typ 400 spänn för ett öppnat konto.
Ja, det är bra.
Och då tänkte jag att, ja, men okej, jag testar och reggade mig där och på min egna länk liksom, så att jag tjänar pengar på åt mig själv. Och det funkade ju. Så på det spåret var det, och då öppnades den här dörren att, men varför försöker jag inte satsa på det här och tjäna lite pengar. Då hade jag kommit hem ifrån mina resor. Jag hade varit iväg i 1,5 år utomlands.
Shit.
Och var väldigt sugen på att driva igång någonting själv liksom. Så jag satte mig ner och började knacka ihop lite WordPress. Ja, programmerade ett eget WordPress-tema då. Byggde en egen hemsida. Och det var så Spara Cash kom till. Och sen så, det var ju liksom inga stora summor i början. Mm. Utan det var ju någon hundralapp max i månaden. Och sen så hittade jag lite andra jobb över tid. Men sen 2019, om man säger, så började det väl ta fart på riktigt. Och sen 2020 så valde jag att köra på heltid då. Så sen, ja, för nu för 2 år sedan så har jag liksom kört Spara Cash på heltid.
Mm. Där när pandemin liksom bröt ut typ, så valde du att gå all in.
Ja, exakt. Ja. Det var ju typ 3 månader innan pandemin.
Okay.
Liksom, det var mars 2020 som det verkligen small till då. Så det var ju lite tur i oturen att det blev en pandemi, för att utan pandemin så kanske jag inte hade kunnat sitta här idag och fortsätta göra det här. Men tack vare pandemin så blev det ju väldigt stort börsintresse, för att börsen gick upp ganska mycket där, så, och många satt ju hemma och sådär.
Ja.
Så att, det är lite tur i oturen som sagt.
Ja, exakt, men jag tycker det är väldigt viktigt att du lyfter det också, att du är själv medveten om det. För jag har läst lite också när man ser om folk som har haft framgång på börsen, att man måste ha respekt för tiden man lever i och turen man också fått. Alltså turen och oturen på sätt och vis. Alltså vissa faktorer kan man ju påverka och vissa andra. Har du startat det här 2 år tidigare kan du ha haft samma framgång. Men som du säger, att du valde att satsa all in under pandemin. Det är ju viktigt också att man är medveten om det. Att man kan ju påverka så mycket själv. Men sen får man hjälp också av yttre faktorer. Det är väl lite som man vill vara entreprenör. Alltså man får också leva med de korten man får. Ja, men snyggt. Och innan du körde heltid, vad jobbar du med då? Vad har du för tidigare liksom arbetslivserfarenhet?
När jag kom hem ifrån mina resor så hade jag jobbat i Australien på ett företag som jobbade med, vad var det? Men det var liksom hälsovård och allt möjligt.
Hur gammal var du då typ?
Det här var ju 2016 som sagt. Mm. Så vad var jag då? 23?
Ja,
var jag?
23.
Ja, precis. Så 23 bast, kom hem och då hade jag jobbat på det här företaget i Australien. Och då satt jag och hanterade deras WordPress-hemsida.
Okay.
Så därifrån lärde jag mig lite om WordPress.
Mm-hmm.
Och lite Photoshop och webbdesign och sånt. Men många av de här sakerna som jag jobbar med idag är typ saker som jag har lärt mig själv genom. I mina unga dagar. Jag började med Photoshop redan som 10-åring liksom.
Mm.
Och på den banan så fick jag väl lite mer intresse för webbdesign och sådana grejer. Och jag är ju ingen webbdesign-expert liksom. Mm. Men det hjälper ändå en på vägen när man vill bygga till exempel en hemsida eller sociala medier eller liknande. Att man har lite känsla för att välja en enkel font eller att man får ihop lite färger som är tilltalande.
Mm.
Och kunna presentera grafik och information på ett tydligt sätt. Liksom.
Mm.
Men innan dess så har jag jobbat som... jag började som brevbärare. Gjorde jag.
Postnord.
På Postnord, ja. Då
var det, bort paket.
Ja, då var det posten. posten, så att när jag jobbade så var det kvalitet.
Shit. Om vi ska gå vidare från vad du har gjort tidigare, Svensson och deras finansiella kunskap. Vi gick rundor i Norrköping. Mm. I våras var det, Victor var med oss och när det finansgrabbarna.
Ja.
Och vi frågade folk om ekonomi och man lever ju lite av en bubbla, eller jag gör det på sätt och vis. Man tror att alla, liksom, alla kan snacka ekonomi och tycker det är intressant. Men det är ju en väldigt liten del av svensk befolkning som gör det.
Mm.
Vad tänker du om det här? Och du sa ju det tidigare, det är ju ditt mål. Det är ju som Spara Cash också, att förbättra det för Svensson.
Mm. Jag tror nog att... vi pratade ju om det sist ni var uppe då, som sagt, att vi lever i en bubbla, vi som har lite kunskap i alla fall. Och jag tror att det kommer aldrig ta slut liksom. Det kommer alltid behövas förmedlas den här enkla kunskapen till hur man kommer igång och börjar och sånt.
Mm.
Jag tror att de allra flesta tyvärr börjar lite för sent kanske, men det är ju också heller aldrig för sent för att börja. Och problemet är ju att när folk har kommit upp i 30-årsåldern så kanske de känner att det är för sent. Jag vet inte, nu snurrar jag bort mig lite här, men jag tror att det är viktigt att folk fattar det, att du behöver heller inte kunna allt, precis. Som vi inte liksom...
Vi kan ju inte allt heller, alltså det är bara att man ska våga ta steget och vilja lära sig om det också, för det är lite så här. Alltså shameful, och så man ska gärna inte prata om pengar och så. Alltså vi gör inte det, vi är inte så att vi bara flexar med mycket pengar vi har. Alltså det är inte det handlar om. Jag tycker det handlar bara om att man börjar prata om det. Ja. Alltså ha fler diskussioner om det och lyfta upp ämnet. För det är ju Så jag läste någon artikel från Kronofogden. Alltså det är ju inte så kul statistik liksom.
Nej. Sen så tror jag också att den här statistiken med Kronofogden som folk flexar med. För jag har ju jobbat med sånt innan. Och det här med att folk skuldsätter sig. De personerna tror jag tyvärr är svåra att lära upp innan. För att jag tror att det som är big data man snackar om. Att det kommer alltid finnas den marginalen med människor som hamnar hos Kronofogden tyvärr.
Precis, det är väl en sån här normalfördelningskurva. Man snackar mycket om i matte om du vet hur den ser ut. Ja, men det är ju så här svansar. Det finns alltid extremfall liksom. Ja. Så det är väl lite det.
Ja, men på samma sätt som att folk bränner sig på börsen och förlorar alla på sina pengar. Det är någonting som man inte kan komma ifrån, utan det är någonting som är naturligt. Och de personerna kanske lär sig någonting av att hamna hos Kronofogden. Så det kanske Kronofogden eller de som, ifall man vill jobba med det här med att inte få ungdomar att fastna hos Kronofogden, det kanske är att man måste sätta ett stopp någonstans så att de inte får bli hur skuldsatta som helst. För det finns ju människor hos Kronofogden som har 2-3 miljoner i skulder där. Nu vet inte jag vilka åldrar det handlar om. Men där någonstans så måste man liksom kanske när de hamnar hos Kronofogden hjälpa dem så snabbt som möjligt.
Just.
Snarare än att försöka tänka hur ska vi göra för att ingen ska hamna där, för folk kommer hamna där.
Precis, och det blir en fråga så här, hur mycket ska staten ingripa sig? Men jag tycker också det är väl rimligt att man försöker vara lite skyddskudde där. Liksom. Kommer man upp i en viss summa i skuld så kanske man ska ta kontakt liksom nu och
Göra det bästa för exakt.
Att ska vända skutan.
Och se att de människorna kanske behöver mer hjälp ifall de är, alltså det kanske finns större chans att hjälpa de som är yngre än de som kanske har varit hos Kronofogden 10 gånger och kanske är över en viss ålder. Jag vet inte hur de jobbar med det, men tänka så istället.
Exakt. Ja, men då tycker jag det är bra liksom att liksom Svensson, vi försöker också dela med oss av det vi gör och så. Och försöka lyfta upp ämnet och prata om det. Och man märker så att det finns ju ett intresse för det. Alltså det kan vara lite så här, att man helst ska prata om det, men sitter man och snackar med några minuter så kommer de ju gärna in på ämnet. Alltså man tar ändå upp sina bekymmer till slut. Eller jag vet inte om du har upplevt det liksom, att du har sparat cash som folk brukar, alltså i din bekantskapskrets och så. Har ni börjat prata mer om det så?
Jo, men så är det ju absolut. Det är ju många som, men tyvärr så är det ofta så att de bekanta är mer så här att de vill ha tips om aktier och sånt istället. Och jag hade ju gärna velat göra mer content om privatekonomi och budget och sånt, men själv så är det ju så pass liksom fastetsat i min, vad ska man säga, i ryggraden. Ja, precis. Eller det ligger i ryggraden för mig, snål smålänning liksom, att man sparar alla pengar. Behöver inte
budgeteras, allt sparas.
Ja, men exakt, att man, alltså och det är väl någonting som jag kanske borde göra lite content kring. Men det är ju lite så att vi svenskar är antingen lite snåla eller så är vi ganska spendera, om man säger. Det finns ju en tidningsstripp som heter Spara eller Slösa. Jag vet inte om du har...
Jo, men jag tror det.
Ja, vi i skolan så fick vi läsa den i alla fall. Jag tror att det var så här sponsrat av Swedbank eller något säkert. Okay. Liksom, för att man skulle lära sig det här med att spara istället för att slösa. Och jag tror att det är lite så vi i Sverige, att det finns antingen eller. Och för mig så är det bara naturligt att vara väldigt sparsam. Medan andra kanske inte är det, utan är tvärtom då.
Ja, nej, men jag tror också att det bästa är liksom att vara en kombo av allt, som du sa, att du har rest väldigt mycket. Alltså man ska ju unna sig också nu och då. Alltså det bästa är alltid en kombo av de båda. Men absolut, det är bra att ha. Alltså jag tycker det är inte så att man behöver vara snål, det kan vara lite så här skamblagt, men också där att man är medveten om vad som ger sig själv lycka när man konsumerar. Alltså det är väldigt viktigt att det finns så här Ramit Sethi som skrivit en bok som säger så här, spend extravagantly on the things you love and be så här jättecheap, saker du inte gillar. Alltså det är lätt att bara man ska ha en bättre villa, Volvo liksom, alltså hänga med sig, men det kommer förmodligen inte ge någon bestående lycka, utan man kollar på vad det skulle göra mig lycklig. Och så lägger man fullt fokus på att spendera så mycket pengar som möjligt där. Alltså någon medvetenhet också, känner jag är det viktiga. Så en stor del av din inkomst är ju affiliate, och jag vet du har gjort någon YouTube-video om det här också, hur din så här breakdown av din inkomst, affiliate var väl majoriteten där.
Ja, stämmer.
Och hur fungerar det rent konkret? För det, jag tycker också det är anledningen till att jag lyfter det, för det är ett väldigt bra sätt att kunna tjäna lite pengar på det, oavsett vilket intresse man har, så finns det förmodligen några alltså företag som har affiliate-länkar, så du får go for it liksom, du är the meister här.
Ja. Nej, men affiliate, hur funkar det? Det handlar ju om att du... som jag nämnde tidigare, marknadsför ett företags produkter eller tjänster är ganska basic. Och till exempel att man har en blogg och sen visar man upp den här tröjan, den här t-shirten har jag på mig just nu. Och den kan du köpa hos H&M, den kostar 199 kronor till exempel. Och sen säger jag att någon läser min blogg. Och sen så klickar de sig in på t-shirten till H&M. Och sen så köper de H&Ms, eller köper de t-shirten då. Och då får jag en provision på det köpet. Så det kan vara kanske 10% av ordersumman till exempel. Så att då får man en provision på det och bygger man upp skala på det så kan man ju tjäna ganska mycket pengar. Och det är det som vissa gör. Många bloggar och influencers och sånt, de är ju dock tvungna av att behöva pusha det hela tiden. Mm. Men om man jobbar som jag gör med SEO till exempel, vilket det handlar om att hamna högre upp i rankingen liksom, i sök, alltså kolla vad folk söker på. Mm. Och sen så ser man till att hamna högst upp i de sökresultaten. Då får du ju ett naturligt flöde av trafik därifrån. Och det är det som jag kände från början, att ja, men okej, om jag kan tillföra ett bra innehåll, bra content, och sen så kombinera det med affiliate-länkar, så kommer jag kunna bygga en passiv inkomst på det. Typ. Mm. Det är typ så jag tänkt. Liksom.
Ja. Ja, men det, jag tycker det är svinbra. Så det är lite, man kan vara lite objektiv på sätt och vis också, som vi har pratat om innan du gör. Alltså det gillar jag också, att på sätt och vis man promotar produkterna och som någon klickar in så klickar man in. Alltså det blir en väldigt bra och naturligt sätt att marknadsföra på sätt och vis. Och det är lätt att byta om man skulle vilja det också, vilket företag man har affiliate-länk till.
Ja, det handlar ju om att vara naturlig och att vara relevant för att få det att funka. Ganska många kanske bara kastar ut en affiliate-länk för att man tror att man ska tjäna pengar på det. Men problemet är att det kommer inte konvertera. Alltså, om du har ett Instagram-konto om... ja, jag vet inte om Hemnetknarkarna gjorde det, men det var lite så här lite skräp kring Hemnetknarkarna Instagramkontot för några månader sedan, har jag för mig. Men det var väl något så här konstigt samarbete. Men vi tar exemplet bara. Säg att du är en mäklare. Säg att du har ett konto om intressanta hus och lägenheter. Och sen är plötsligt så slänger du upp en affiliate-länk till ett kasino.
Mm.
Typ. Registrera dig här på Bet365. Mm.
Och så man tjänar ofta mycket pengar också, är det ju på kasino. Så då kan man personen tänka det liksom. Det är
ganska sjuka
affepengar.
Precis, så anledningen till att den personen slänger upp en affiliate-länk till kasinot är kanske för att kasinot betalar dig 5000 kronor för en ny kund. Exempelvis, det skulle inte vara omöjligt att göra det.
Yeah.
Och då tänker den personen, ja men shit, fan vad nice ifall jag får in 10 stycken utav de följarna jag har, för jag har en halv miljon följare. Ja, you do the math. 5000 kronor gånger liksom x antal följare då. Problemet när du gör en sån grej, det är ju att väldigt liten del av dina följare kommer att konvertera. Och då snarare tappar du din trust.
Ja.
Problemet som vi har sett på till exempel Instagram, alltså finans-Instagram, det är att väldigt många profiler som har mycket följare, de bara kastar ut alla affiliate-länkar som de kommer åt. Ja, och det gör ju att vi säger nu, men jag känner i alla fall att jag är lite mer seriös än vad vissa andra profiler är. Och jag kanske har tappat gnistan av att lägga ut saker på till exempel Instagram. För jag känner att klimatet är så äckligt av andra konton som bara sprutar ut affiliate-länkar för att kunna, jag vet inte, tjäna pengar på sina följare såklart.
Just det.
Och det tycker jag är väldigt desperat. Och då kommer du tappa din trust och du kommer förlora liksom legitimiteten mot dina följare.
Mm. Ja, men jag håller verkligen med om det. Och det vi kom in på nu, Max, tycker jag är jätteintressant, så här med lite så här finfluencers, vad man har för ansvar. Jag tänker också på FTX, den här kryptoplattformen som kraschade i USA. Det var många jättestora så här ekonomi-youtubers som har promotat den väldigt hårt och som har fått väldigt mycket kritik nu, som jag också tycker är alltså rättfärdigat på sätt och vis. De har sagt fått extremt mycket betalt för det här. Men hur känner du med ditt eget ansvar? För det här är ändå ditt jobb, du behöver ha en lön. Hur tänker du kring det här liksom klimatet vi har, främst i Sverige, med finfluencers och så?
Nej, men det är ju klart att man har ett extremt stort ansvar, såklart, så är det ju. I och med att följarbasen växer och man får fler visningar och sånt, så är det ju såklart så att man har ett mycket högre ansvar. Men jag tycker alla har ett ansvar, oavsett om man har 10 följare eller 7000 följare som jag har på till exempel Instagram, eller 38000 på YouTube. Alla har ett ansvar att läsa på och att inte bara liksom försöka tjäna pengar kortsiktigt själv, utan att tänka på vad kan det få för konsekvenser för någon annan. Även om du har en stor följarbas eller inte, så måste du ändå tänka till själv och tänka på hur kan det här drabba den som jag promotade till. Det är många som glömmer bort det.
Mm. Ja, men jag håller med om det. Jag känner själv att jag tänker efter ännu mer liksom, på ansvaret man har.
Mm.
Och jag känner liksom så här, vill man ens prata om ekonomi och finans överhuvudtaget? För det känns så att det är så stor och viktig grej om någon skulle så här, hamna fel på grund av vad man har sagt. Jag kan tycka att jag tror alla jag misstänker mig också känns som jag har gjort så här, samarbeten och fått betalt som inte har varit så bra i efterhand, som jag har mått dåligt över. Och jag tror det, alltså det är väldigt viktigt att man tänker på det, för ofta det slår ju tillbaka till en, om man ska tänka sig också. Alltså många av de här stora ekonomikontorna, det kommer ju slå tillbaka säkert mot dem, men det är också hur man själv mår liksom, alltså känner. Det är också väldigt viktigt, och då tror jag det är viktigt att man känner att man har.
Jag tycker inte det är fel. Jag tycker inte det är fel att göra samarbeten.
Nej, det tycker inte jag heller.
Men det man måste tänka på är hur man för fram det.
Yeah.
Man måste föra fram det på ett sätt som gör det uppenbart för ens målgrupp att de ska inse att okej, men det här är reklam.
Ja.
Den här personen gör det främst för att tjäna pengar.
Mm.
När man gör ett betalt samarbete så måste ens följare förstå det. Och därav så är det viktigt, och därav så har vi de här bra lagar och regler kring det. Att marknadsföringsombudsmannen eller vad det är, tror jag, som säger liksom, du måste reklammärka dina liksom, inlägg och sånt.
Mm.
Problemet är väl att folk förstår kanske inte skillnaden mellan till exempel en affiliate-länk och ett samarbete.
Mm.
En affiliate-länk är ingenting som ska markeras som ett samarbete, utan en affiliate-länk...
Ja, det är inte företag, alltså betta är promotade, det är du själv som har valt det.
Exakt. En affiliate-länk är ju inget, du har inte fått betalt för att lägga ut den här länken, utan en affiliate-länk handlar ju om att du promotar någonting som du tror på. Eller som du vill tjäna pengar på. Det kan du vara i vissa fall också. Men jag har i alla fall en egen policy kring det. Att jag lägger bara ut en affiliate-länk till saker som jag har testat. Eller saker som jag tror på. Eller som jag alltså, genuint tror att mina följare är intresserade av.
Mm.
Sen så med betalda samarbeten så är det en helt annan sak. Och då som sagt, då tycker jag det är viktigt att man för fram det på ett snyggt sätt.
Mm. Mm. Ja, men då håller jag verkligen med om. Jag tycker det är väldigt sunda grejer du lägger fram som kriterier, men det är ju något som de flesta nog inte följer trots det.
Nej.
Och också man känner nu kring pandemin, har det verkligen varit alltså guldålder liksom för så här finfluencer just det. Alltså det var sjukt mycket onoterade som promotade, så jag tror att majoriteten av dem har det ju inte gått något vidare för. Alltså jättesvårt att få ut sina pengar och onoterade bolag och annat. Så ja, nej, jag tror att det är jätteviktigt att ha det i åtanke.
Mm.
Mm, men hur känner du utmaningen nu med att sälja saker versus att du ska ha alltså trovärdigheten och en lön liksom? Alltså det blir ju en svår avvägning för dig också som jobbar med det heltid, för jag känner lite nu att jag bara kör ju på och jag bryr mig inte så mycket om jag tjänar pengar. Nej. Jag är ju student så här nu, det känns som en väldig frihet.
Ja, precis. Det är en fördel för dig som inte behöver lita på den här inkomsten. Som för mig, så jag är ju lite mer pressad.
Mm.
Eftersom det har gått sämre i år, för den som inte vet det, så är det ju betydligt mycket sämre i år än vad det är 2020-2021. Det var ju guldår alltså.
Ja, det var skit.
Så min strategi har ju varit i år att mer fokusera på till exempel YouTube. Och sen jag har ju börjat med mina livestreams till exempel.
Just det.
Och det gör ju att jag kommer närmare min målgrupp. Men jag tycker också att det är roligare. Men sen också för att bygga upp lite AdSense. Och AdSense är ju då pengarna man tjänar på reklam på YouTube.
YouTube, just det.
Och det är ju en ganska, vad ska man säga, den är inte reliable, den inkomsten. Men däremot så är det ju så att den är ganska stabil jämfört med till exempel affiliate, där det kan svänga en hel del beroende på hur intresset ser ut för stunden.
Ja.
Och sen kommer ju AdSense att gå upp till exempel när börsen går upp mer, för att då ökar ju intresset liksom.
Ja.
Men där så kan jag ju ändå... Typ, jag vet på ett ungefär, om jag gör en video i veckan och en livestream i veckan, ja men då kommer mina AdSense-pengar att typ betala min hyra och lite till. Och sen så får jag ju själv styra det med hur mycket utgifter jag själv har och sånt, men som sagt, jag måste ju betala en lön.
Ja.
Och då är det ju liksom, jag försöker att bygga upp AdSense lite mer. Och sen så är affiliate liksom en bonus på det.
Mm. Icing on the cake, yeah.
Ja. Men lite så.
Jag tycker, det med YouTube också, jag tror mest i USA tänker jag på sådana mer såhär ekonomivideor. Alltså det roliga är att det man känner som allra mest pengar på med AdSense där, det är ju de här alltså sjuka kurserna typ som folk promotar. Det är lite komiskt, du vet. Alltså så, man gör bra content, innehåll, och sen är AdSense i Sverige, det är väl ganska bra ads du får upp typ, alltså på dina videor. Men jag tycker det är ganska ganska komiskt också. Alltså du vet så.
Du menar att reklamen som visas
ja,
på
ja, ja.
Är mycket, ja. Ja, det är ju de som tjänar pengar liksom.
Ja.
Och för den som inte fattar det så betyder det alltså vad för typ av reklam tjänar man olika pengar på. Som jag som gör finansvideos får ju, man brukar säga RPM, det betyder revenue per mil. Alltså hur många kronor får man på 1000 visningar.
Mm, mm.
Där jag kanske ligger på, jag vet inte, 100 spänn kanske, 100-120 kronor för 1000 visningar. Och det är ganska högt om man jämför med de som till exempel sysslar med vloggar och liknande. De kanske får, jag vet inte, hälften eller kanske mindre till och med. Det beror lite på vilket land man får visningar ifrån och hur långa videos man har och så vidare. Så jag får inte lika mycket visningar,
nej,
men jag får mer betalt eftersom att det handlar om finans, vilket är ett lukrativt, en lukrativ bransch.
Så.
Och då engelsktalande youtubers inom finans till exempel, de kan ju tjäna galet mycket pengar på det. Eftersom att de får mycket mer visningar då och är inom en lukrativ bransch.
Sant, sant. Mm. Jag tänker det kunde vara kul att höra lite mer om din börsresa so far, Marcus. Du har väl bara börjat om man kollar på din ålder liksom. Men vad har du hunnit med so far? Om du kan ta en liten snabb rewind från början till där du är idag liksom. De stora händelserna.
De stora händelserna, ja, men de stora händelserna skulle jag väl säga börsmässigt.
Mm.
Ja, det, de stora pengarna började jag ju tjäna liksom 2020-2021. Men det vart ju sänkt ganska snabbt utav Sinch.
Sinched som du har gjort en unik video om också.
Ja, ja. Ja, jag har inte gjort det än, jag har gjort ganska många.
Ja.
Så det var ju mycket utav min YouTube-kanal som byggdes kring att det gick bra i Sinch. Så är det ju. Så jag har ju Sinch att tacka för det. Jag har ju förlorat pengar på min investering i Sinch som på toppen var värd ganska mycket.
Mm.
Jag vet inte hur mycket kronor jag var plus, men det var ganska mycket. Jag låg nog 200% upp i alla fall. Och jag tror att min position i Sinch då var värd typ 200 000 kanske, som mest. Men det var inte det jag sålde på.
Nej.
Utan jag sålde väl kanske, för jag tror att jag fick ut 60 000 när jag sålde Sinch eller något sånt. Så det är ju en hel del pengar som man har gått miste om där för att man inte sålde på toppen. Men det är ju omöjligt att sälja på toppen, tyvärr.
Precis.
Och det har jag ju lärt mig av en hel del. Så att ja, men man har ju åkt på, man har gått på en hel del nitar, det har man gjort.
Mm.
Men man har också lärt sig extremt mycket på vägen liksom. Men samtidigt så brukar jag ofta tänka på det. Det är, när man hänger på Twitter så är det ofta väldigt mycket. Hur mycket avkastning har du fått?
Ja, ja, ja.
Hur mycket kagger har du gjort? Och så. Medan jag istället tittar på mina konton, mitt egna kapital. Då samlar jag ihop alla banker och bara gör en översikt. Hur mycket har jag i kronor? För att så tänker jag, okej, hur mycket jag har i kronor, vad motsvarar det idag? Liksom. Och då känner jag mig ganska rik. Om man säger, om jag jämför med hur mycket jag hade när jag började på börsen.
Ja.
Och jag började på börsen 2013.
Mm, hur gammal var du då?
Då var jag drygt 20 år.
Ja, ja,
jag började väl när jag var 18-19.
Mm. Men det är tidigt ju.
Ja, så det är hyfsat tidigt. Mm. Det är det ju. Men som sagt, mätt i kronor. Det är ingen som bryr sig om ifall du har gjort 20% i år eller minus 5% i år. För det pengarna på börsen handlar om, det är att du ska spara ihop ett kapital som du en dag ska använda. Och det är skitsamma om du har gjort minus 50% i år. Ifall du har en miljon på börsen så har du en miljon på börsen.
Mm.
Så är det ju.
Ja, och jag tycker det är också viktigt där, alltså vad man jämför, som jag ser på Twitter, de som väljer att dela sin avkastning. Jag snackade om det här i något tidigare podcastavsnitt. Alltså det är ofta bara de som har gått väldigt bra för som väljer att dela sin avkastning.
Ja.
Alltså just om man ska kunna jämföra sig.
Ja.
Och som du säger också, alla har olika mycket pengar de har investerat, vilket gör att de har tagit olika risk, olika strategier och så. Så det är så svårt att jämföra rakt av, och alla har olika mål också.
Ja.
Ja, och en sak som jag tycker är så här, jag har också gjort många så här misstag på börsen. Jag har inte investerat i några mindre än dig, men det är också viktigt att man lär sig av dem, alltså av misstagen. För har du känt någon gång att du bara vill ge upp på börsen och sluta? För det tror jag det är många som gör det också, alltså man blir avskräckt efter ett stort misstag.
Mm. Om jag har blivit
det? Ja, om du har blivit det liksom.
Ja, det är väl klart att man tänker så. Men nu är jag ju så investerad i det så att jag kan inte sluta liksom.
Nej.
Men det är klart att man tappar i motivationen. Som nu är jag ju inte lika sugen på att göra YouTube-videos som jag var för ett år sedan när allting stod på topp liksom. Mm. eller ett och ett halvt år sedan, då var ju allting på topp liksom. Då var det ju skitkul att göra, för att då får du ju, dels så fick jag ju mycket visningar på YouTube, men också så stod liksom portföljen på topp, så att det var ju skitkul att visa upp det. Men sen så har man ju lärt sig det nu när man har kommit ner en hel del, att ja, det är farligt att få den där hybrisen när allting är på topp.
Precis, det är lätt att få den. Alltså jag tror att man är bättre än majoriteten så, och detta bara tuffar på och kör på liksom. Och en sak som jag tänker på också är att nu när vi sitter här, det är lite, alltså inte lika populärt att investera på börsen, det är nu det som är störst möjligheter också. Det är det som är lite, alltså komiskt på sätt och vis. Att det är ju nu, man ska bada i skiten som investeraren på Avanza säger. Alltså som mest, det är, för nu snackar inte alla om börsen. Nej. Så där är ju större möjligheter nu. Alla vill ju vara med när det går som bäst, men det är nu det gäller. Det är nu det gäller.
Jo, ja, och i februari när kriget slår till då,
just det,
gjorde jag en video om det och liksom, som hette typ så här: sälj inte dina aktier. Och det kanske var lite fel om man ser kortsiktigt med facit i hand då, att du kanske skulle ha sålt då egentligen, för att vi har kommit till en djupare botten då, efter det såklart. Men grejen är ju att det är ju otroligt otroligt svårt att ens veta vart botten är någonstans. Och jag har ju sagt det hela året i princip: fortsätt köp, fortsätt köp, fortsätt köp. För rätt som det är så kommer det bottna ur, och så kommer vi komma upp till högre höjder. Så det, och nu är det absolut en bra tid, för man kan fråga sig så här: när är det bra att köpa? När inte alla skriker att du ska köpa. När inte alla pratar om börsen i lunchrummet eller liknande. Det är då som det är ett bra tillfälle. Och nu så är det ganska svalt ändå. Trots att vi har kommit upp en hel del ifrån bottnarna nu då. Vart vi är nu i mitten på december. Så tror jag ändå att det kan vara bra läge att handla in sig.
Ja. Ja, men jag håller verkligen med om det. Och en sak som jag tycker är intressant är också när man utvärderar. Nu sitter vi här i december och så tänker man på kort sikt, kanske man skulle sålt och köpt tillbaka nu. Men det är så svårt att veta. Alltså på kort sikt, och det är lätt, det finns något som kallas för hindsight bias också där. Alltså att man tittar alltid efterhand och utvärderar sina beslut. Men det är väldigt skadligt att göra det. Alltså tänker jag att man utvärderar i efterhand. För man får kolla på processen man hade där och då när man tog det här beslutet. Och ja, varje podcastavsnitt så brukar jag ha någon så här veckans psykologiska fälla.
Okay.
Så det kan vara veckans psykologiska fälla blir hindsight bias. Det är då att man kollar på sina beslut i efterhand och så utvärderar man det. Men det är väldigt lätt att i efterhand se på någonting man har gjort och så få en helt fel uppfattning av en sak. Till exempel avkastning på börsen och så. Eller jag borde gjort det här då. Men det är ju först efter man bedömer det. För sitter vi här om ett år så kanske du kommer säga: det var ju bra att jag inte sålde. Men nu sitter vi här och säger att man borde sålt. Alltså så det är viktigt så med vad man jämför med. Det var lite takeaway. Men jag tänkte Sinch som du nämnde här. Om vi ska gå in lite mer på det här emotionellt. Hur var det för dig att ta det här beslutet att sälja en förlorare som det är då i nuläget? Vi vet ju inte hur det kommer gå för Sinch framöver. Men i nuläget, hur tog du det emotionella beslutet? För det tror jag det är något som många har jobbit med, just att ta en förlust. Hur var den processen för dig?
Nej, men jag kände väl att jag hade ingen förståelse för hur det skulle kunna utveckla sig för bolaget framåt. Vi var i tider där räntorna började att höjas. Och då kände jag att tillväxtbolag kommer fortsätta att slakta så länge räntorna kommer fortsätta höjas. Och sen så sa jag även det i mina videos att kvartalsrapporterna, de ser ju inte bättre ut.
Nej.
Jag ville se positiva kvartalsrapporter. Varje kvartalsrapport så hade marknaden någonting negativt att säga om företaget. Kursen slaktades efter varje kvartalsrapport. Och jag kände bara till slut att nej, men här måste jag ta min stopp loss. Därför att det påverkar mig för mycket emotionellt. Men också i portföljmässigt så var Sinch en så pass stor bit av min portfölj. Så att det påverkade min avkastning. Så det var en portföljstrategi också att sälja av Sinch. Därför att långsiktigt sett så vill jag ju tjäna pengar. Och hade jag bara suttit på Sinch och låtit det falla mer. Då hade det ju kunnat få förödande konsekvenser för hela min privatekonomi.
Okay.
Så därför så kände jag att jag måste ta förlusten här nu. Och sen så får jag se ifall jag återkommer och köper mer i bolaget sen. Problemet är att många går och blir kär i en aktie. Och speciellt när det har gått ner ganska mycket. Och det är en stor fara, även och speciellt jag som var så emotionellt investerad i Sinch, eftersom att det var mycket som jag skapade content kring
på YouTube. Ja, precis, det blir en annan grej också när du berättar om det för andra.
Ja, exakt, och det kan ju hindra en från att sälja till exempel, och det var det jag lite kände. Jag kanske hade sålt Sinch tidigare om jag inte hade haft en YouTube-kanal och pratat om det så mycket. Så det är ju det som är en stor fara liksom, med att vara så öppen som jag är.
Just det, precis. Men om du tänker på processen med Sinch, alltså om du gör så här breakdown, nu blir det så här lite djupdykning, men vad känner du, var det fel process för dig när du valde att ta in Sinch i portföljen? Tror du bara det blev fel timing, eller vad var det du kände? Alltså, det var bara det emotionella kanske?
Nej, men alltså det finns ju ingen sån breakdown, utan det, jag är ganska spontan när det kommer till mina aktieaffärer. Ja. Jag är inte så genomtänkt. Precis på samma sätt som att när jag köpte Sinch, så jag minns inte. Jag minns inte att jag har inte satt mig ner och skrivit några siffror, kalkyl på hur Sinch skulle utveckla sig framåt. Utan jag såg en aktie som gick upp. Och jag läste på om bolaget, såg vad de hade för tjänster. Och tyckte att ja, men det här är ju intressant. Och jag menar, sälja de här komplexa API-lösningarna till världens största techbolag, det är inte många företag som kommer lyckas göra det.
Det är så här molnbaserat, eller vad är det, SMS-tjänst eller nej?
Ja, bland annat, men det är oftast det som, det är ju det som har varit anledningen till att de slaktades, eftersom att de tappade lite tillväxt där. Men jag menar, de drar ju in miljarder liksom. Så jag menar, det är ju inte, de är inte dåliga på det de gör, utan de lyckas ju att sälja. Men sen så var det ju så att de växte ju så pass snabbt, och sen så stannade tillväxten av. Och det är det som har gjort att marknaden helt plötsligt inte valde att värdera företaget så pass högt som de då har varit värderade till. Så att, ja, jag vet inte, nu snurrar jag iväg lite.
Ja, nej, men jag tyckte det var intressant att djupdyka lite i det och alltså reflektera. Och det är inte så att jag dömer inte dig på något sätt, för vi gör ju alla liksom, alltså misstag, så vi får ju ta olika beslut. Men jag tycker det är bra, som vi pratade om innan, att man reflekterar över dem och försöker förbättras liksom.
Ja.
Fått två frågor från Instagram, så vi tar den första. När började du investera? Och då får jag göra det där. Varför började du investera? Vad var det som fick dig liksom intresserad av det?
Jag började investera år 2013 typ, tror jag, runt 2013. Så efter studenten så hade jag sparat ihop ganska mycket pengar. Jag var brevbärare då och hade samlat ihop mina slantar och funderat på vad ska jag göra med pengarna, för jag har ju varit intresserad utav aktier och fonder ganska länge i mitt liv, eller nyfiken på det, men jag hade liksom inte satt mig in i hur man kommer igång med det. Jag visste ju inte liksom vad var skillnaden mellan dem ens. Så då googlade jag runt lite och sen så hamnade jag på Flashback och fick faktiskt tips om Avanza Zero där och började spara i den då. Och på det spåret så hamnade jag hos Avanza och satt i lite Facebookgrupper och härjade. Fick lite kontakt med olika människor där. Och på det spåret så lärde jag mig allt mer.
Okej, snyggt. Ja, men det är en fin väg in där. Du drog en liten googling där. Och så. Ja, snyggt. Ja, men kul. Och vi har en andra fråga också. Där frågan är, hur ser du på tillväxtbolag versus värdebolag i nuläget på börsen?
Ja, men som det är idag när det är lite osäkert på börsen, så är det ju så att då tittar man ju hellre på värdebolag än tillväxt. Så är det ju, för att man är lite osäker på vad kommer hända med tillväxtbolagen? Kommer de klara sig med höga räntor och liknande? Men generellt så föredrar ju tillväxtbolag alla dagar i veckan. Därför att jag tycker det är roligare att följa ett bolag som har en extrem tillväxt. Som växer snabbt. Och där man kan se en multipel expansion, som det heter. Multipel expansion. Där man värderas upp då. På grund av att man växer snabbare, vinsten ökar, omsättningen ökar väldigt snabbt då. Så att generellt så gillar jag tillväxt bättre än värdebolag.
Ja, men jag tror det är lite roligare att investera i tillväxt på ett sätt och vis. Så det är väl, hur ska man karaktärisera dem? Det är alltså ofta framtidstron är väldigt hög liksom, de kan värderas högre. Man pratar alltid om framtida resultat, och värdebolag är lite tråkigare, lägre P/E-tal, lägre multiplar liksom.
Ja, men det man kan säga är ju att värdebolag är ju lite mer kvalitetsbolag som alltså, de överlever och de klarar sig, men
lite mer mogna också.
Ja, de är lite mognare, precis. Men och ibland så kan man plocka upp dem till lägre multiplar då, alltså lägre P/E-tal exempelvis, och kollar man på kvalitetsaktiepodden så är det ju bara värdebolag där.
Just det.
Som de vill investera i. Medan jag gillar en kombo utav dem.
Innan vi avslutar då, Marcus, vad har du några saker som du försöker tänka på för att nå framgång nu framöver på börsen? Du skulle kunna sammanfatta. Hur ska du lyckas på börsen framöver?
Hur jag ska lyckas på börsen framöver? Ja, min strategi har ju varit att tynga upp lite, eller vikta upp lite mer i investmentbolag. Så att jag kommer köra en lite mer tråkig strategi. Men sen kommer jag komplettera det också med lite intressanta tillväxtbolag.
Och tråkigt är bra.
Tråkigt är bra, men för att jag ska kunna ha en lite mer defensiv portfölj. För att allt eftersom att man har mer pengar i portföljen så vill jag heller inte gå på de här hårda nitarna som gör att jag kanske förlorar allt mitt kapital utan att man ska ha lite kvar.
Och har du några extra riktlinjer du försöker ha med dig? Långsiktighet är väl viktigt?
Långsiktigt alltid viktigt för mig. Jag vill gärna köpa bolag som jag ser fram emot att äga for life, men jag kommer kanske inte göra det. Kombinera investmentbolag med tillväxt, småbolag och ja, typ så.
Ja, och investmentbolag, det är liksom företag som är bra som investor, industrivärden, latio på investera i andra företag.
Ja.
Om man ska förklara det lite kort. Då har vi gjort någon YouTube-video om det också. Någon guide.
Jag har säkert gjort.
Ja, säkert. Det är bra att knappa hem. Det finns någon bok också om Marcus Fridell man kan läsa om man vill läsa mer om det.
Exakt.
Och jag investerar ju mestadels i fonder, Marcus. Är det någonting du har i portföljen? Och tänker du kring det i så fall?
Ja, jag har jättemycket fonder. Jag har nog 12 stycken fonder i min portfölj idag. Ja, om inte mer. Och jag älskar fonder. Jag brukar säga till nybörjare att egentligen så är ju fonder det som du bör börja med. När man är inne i såna här håsiga marknader, alltså där börsen bara går upp, då kan du köpa aktier, för då går allting upp. Men när man är inne i lite tuffare perioder som nu, då rekommenderar jag att smacka in i fonder, liksom börja där, så att man har det som en bas. Och det var väl lite det jag var inne på förut också, min portföljstrategi nu, att ha mer fonder än vad jag haft tidigare, just för att diversifiera pengarna helt enkelt.
Ja, men det tror jag är bra och hälsosamt också. Och vill man månadsspara så är det mycket enklare i fonder, alltså med mindre belopp också.
Ja, exakt, och sen så har du inte samma emotionella påverkan då, till exempel som, ja men Sinch går ner 20% på en rapport, det gör inte en fond. Visst, en fond kanske går ner 2-3% på att ett bolag i fonden går ner väldigt mycket på en rapport eller liknande kanske. Men då ska det vara väldigt tungt i den fonden. Och det är det sällan. Oftast så ligger innehaven max kring 2-6% utav totala fonden. Och ofta så är det lägre än så.
Sant. Ja, men med de fina orden så tänkte jag att vi kan ta och avsluta dagens podcast. Så jag vill tacka dig jättemycket, Max, för du tog dig tiden. Och vill man checka in din hemsida och sociala medier så är det Spara Cash överallt.
Ja.
Yep.
Sök på aktier på YouTube så kommer du se mig stå så här i
SEO-kingen, alltid on top liksom.
Ja, jag försöker, men vi får se.
Men
du är välkommen in, och vi har ju en Discord-server också. Där kan man hoppa in. Vi brukar spela CS ibland och vi brukar liksom sitta på kvällarna efter livestreamsen och snacka och ha det gött. Så kom gärna in där, den är gratis, öppen för alla.
Ja, nice. Ja, men schysst. Så, ja, men stort tack och tack till dig som lyssnat eller tittat, så ses vi.
Tack så mycket, vi ses. Ha det gött.
Ciao.